Det är torsdagen den 23 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Sverige håller på att få en ny läroplan för grundskolan och det är en hel del som kommer förändras jämfört med tidigare. En sak som kommer se annorlunda ut i den nya planen, det är hur man formulerar sig kring sexualkunskap. Bland annat försvinner sexualkunskapen från delen där skolans övergripande mål beskrivs, samt att den tvärt emot hur det ser ut idag kommer att hänföras bara till några få enskilda ämnen. Detta har fått RFSU, nämligen Riksförbundet för sexuell upplysning, att reagera. Just nu pågår det största angreppet mot sexualundervisningen i modern tid och vi måste stoppa det i budskapet i en kampanj man nu just nu genomför som heter Rädda sexualundervisningen. Förbundet skriver också att detta sker, citat, samtidigt som jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa ifrågasätts på många håll i världen. Det finns starka krafter som vill stoppa sexualundervisningen också i Sverige. Det här har ni kanske hört talas om, vi pratade om det i podden i fredag så vi har skrivit om det på sidan också. Och då var det Paulina Neuding som skrev, och då menade hon att de förändringar som föreslagits är odramatiska och att dagens läroplan faktiskt innebär risker. Skolan ska naturligtvis undervisa sexualkunskap och samtycke, skriver Paulina och fortsätter, men det bör ske på ett sätt som är förutsägbart och kopplat till det ämnen där det är relevant, av skäl som har att göra med respekt för barnens integritet. Så hur ska man då tänka om detta? Exakt vad är det som föreslås ändras i sexualkunskapen och varför? Är det bra eller dåligt? Och hur bör sexualundervisning idealt se ut för att fungera som bäst för alla inblandade? För att prata om det har jag med mig två gäster, nämligen Lina Fredén, ordförande för RFSU. Varmt välkommen hit.
Tusen tack.
Och så Paulina Neuding, min kollega på sidan. Välkommen också Paulina.
Tack så mycket.
Ja, vi ska börja med att tala om de förändringar som faktiskt är på gång så att lyssnarna får det klart för sig vad det egentligen är som ska hända. Jag tänkte Lina, vill du börja? Vad är det konkret som föreslås förändras i sexualundervisningen med den här nya läroplanen?
Tack. Ja, men det är faktiskt ganska mycket. Det kan framstå som väldigt tekniska och små förändringar, men det är ganska omfattande förändringar som föreslås. Och jag tänker för att förstå och liksom kunna greppa vad det är vi pratar om så tänker jag att vi ska börja med att prata lite om var vi står idag. Vad är sexualundervisningen i läroplanen i skolans styrdokument idag? Och då har vi en läroplan som innehåller inledande delar där skolans mål och uppdrag beskrivs. Och där finns det skrivningar om att sexualitet, samtycke och relationer ska finnas liksom i skolan. Det är en del av skolans uppdrag. Och där finns det också formulerat att rektorn har ansvar för att de här frågorna tas om hand i skolan. Sen finns det också i kursplaner för enskilda ämnen. Och då är det 10 ämnen som har formuleringar som handlar om sexualundervisning idag. Och då vill jag också säga att när vi pratar om sexualundervisning, det är ju ett begrepp som kanske är lite förlegat. För att sexualundervisning idag är någonting mycket, mycket större än att bara prata om sex eller hur man blir gravid eller könssjukdomar som vi kanske snabbt associerar sexualundervisningen till. Idag handlar det om relationer, om gränssättning, samtycke. Man pratar om heder, om jämställdhet, känslor. Det är liksom ett mycket bredare ämne än att enbart handla om sex och sexualitet idag.
Okej.
Okay. Det som då föreslås ändras, det är att man går från att det finns i skolans övergripande styrdokument, att det finns på lärarutbildningen som ett examinerande mål i lärarutbildningen, att det finns rektorns ansvar och att det finns i 10 kursplaner. Det som är föreslaget i den här utredningen om läroplanen som har kommit är att man ska stryka allting utom att det finns i 5 kursplaner. Och då när jag säger 5 kursplaner så är det lite av en tolkning också, för den här utredningen diskuterar någonstans mellan 3 och 5 kurser.
Okej, okay, men det var utmärkt sammanfattat, 4 konkreta förändringar. Paulina, vill du komplettera någonting?
Ja,
alltså vad som ska förändras.
Precis. Läroplansutredningen skriver ju också att man understryker att man behåller möjligheten att arbeta ämnesövergripande. Alltså man kan fortfarande arbeta med sexualkunskap i slöjden om man tycker att det är förnuftigt. Men det här får man göra, skolorna då göra på eget initiativ. Så att det är ju en väldigt liten förändring. Och att man tar bort någonting från en portalparagraf i en lagstiftning betyder ju inte att det försvinner. Det betyder bara att vissa intressegrupper faktiskt får stå tillbaka. Och det, sånt brukar få kritik från de intressegrupperna. Jag menar, om jag fick bestämma så skulle det stå i portalparagrafen att man ska ta ut satsdelar i skolan och göra det i massor med ämnen. Men det är inte jag som bestämmer, det kanske är bra då.
Det är väl första punkten, det kanske är oense där. Det här är en ganska liten förändring, säger Paulina. Vad säger du om det, Lina?
Jag håller ju inte med. Det håller vi i RFSU inte med om. Det är en väldigt stor förändring. Faktum är att så här, sen vi fick sexualundervisning obligatoriskt i skolan 1955 så har vi varje decennium sedan dess utvecklat och förstärkt sexualundervisningen. Och det här är första gången vi backar bandet och börjar gå tillbaka. Och de här förändringarna är faktiskt väldigt stora. Och de kommer ha, vi vet att det spelar roll hur skolans styrdokument ser ut. Och det här kommer ha ganska stora konsekvenser för vilka utrymmen de här samtalen får ha i skolan.
Okej, vi ska grotta med oss mer i det där olika synen. Bara en sak, varför det här genomförs? För där har ju RFSU också, som jag citerade i inledningen, beskrivit det som en del i en global utveckling. Ja, Lina, på vilket sätt är det här? Betyder det att det här sker samtidigt som det sker saker i andra länder, eller är det så att säga påverkat av vad som sker i omvärlden? Vad tror du om det?
Jag vet inte om jag ska spekulera i varför de här förändringarna föreslås. Men vi kan konstatera att vi befinner oss i en global kontext där de här frågorna om jämställdhet, kvinnors rättigheter, sexuella och reproduktiva rättigheter, där de är på tillbakagång och får mycket mindre utrymme globalt. Och samtidigt så har Sverige historiskt varit ett föregångsland i de här frågorna. Och vi ser att vi backar bandet här. Det vore väldigt, väldigt olyckligt om vi tar ett steg tillbaka samtidigt som den här trenden pågår.
Mm. Kan vi bara kolla med Paulina, håller du med om den beskrivningen att sexualkunskapen har, så att säga, med Linas ord, gått framåt eller liksom blivit mer betydelsefull i decennium efter decennium och nu backar det lite?
Nej, jag håller inte med om det.
Nej.
Alltså det här med att prata om en global trend, det är ganska vanligt i vänstern att det blir liksom Trump och Orbán och sådär. Den där världen har inget inflytande på den här läroplansutredningens förslag kring sexualkunskapen. Det där är liksom...
Det sa ju inte Lina heller, hon konstaterade bara att det var skett samtidigt.
Nej, men det sker inte alls. Nej, och jag vill inte tillskriva dig den åsikten heller.
Och jag vill också inte att du tillskriver RFSU att vi är vänstern.
Alltså... Ja, det kan vi ju prata om. Därför att,
vi håller oss till den här frågan först.
Min uppfattning, men så här, det finns en global högerrörelse som vänder sig mot woke och som vänder sig mot en massa saker. Den har ingen som helst betydelse för den här utredningen i de här aspekterna. Det kan jag inte föreställa mig.
Okay.
Det som är med den svenska sexualundervisningen, det är att till exempel RFSU bjuds in väldigt ofta och pratar i skolor. RFSU står för en väldigt, jag beskriver det som en proggig syn på sexualitet och sexualkunskap. Det kan vi komma in på sen, hur RFSUs material ser ut och hur organisationen förhåller sig till den här typen av frågor. Och här sticker Sverige ut. Man har lämnat ganska mycket åt de här proggarna att prata med barn om sex eller fastställa hur det ska gå till. Och det tror jag är ett problem. Jag tror att mer moderata krafter skulle behöva gå in i det här samtalet mer.
Men är ni inte lite överens? För Lina säger att ändå sexualundervisningen har gått åt ett håll i många decennier, nu går den åt ett annat håll. Det är väl inte på det du beskriver också, även fast vi inte behöver säga om det är positivt eller negativt?
Det sker en förändring, framförallt så här att man måste inte jobba ämnesövergripande på samma sätt som tidigare. Och det är inte en tillbakagång, det är en tillnyktring skulle jag säga.
Ja, men precis. Men då är det ändå lite...
Det låter ändå som att vi är överens om att det kommer bli mindre sexualundervisning i skolan.
Ja, det kommer inte ske ämnesövergripande på samma sätt. Alltså det kommer hänföras till färre ämnen. Men skolorna kommer kunna välja att fortsätta göra på det här sättet.
Varför sker det här nu då? Du tror inte att det är någon del, Orbán är inte inblandad. Varför sker det? Tror du på
det här är en höger- och vänsterfråga. Vi har en högerregering, en borgerlig regering. Och det är ganska naturligt att man har rensat upp mycket i läroplanen. Man återför skolan till kärnan. Läsa, skriva, räkna, det grundläggande, ta bort distraktioner, ta bort en massa särintressen ur läroplanen. Och det här är en sån sak. Alltså självklart ska man ha sex, samlevnad och samtycke. Det är jätteviktigt. Men det ska inte vara plottrat överallt över hela läroplanen. Och det ska ske på ett sätt som är utifrån respekt för barnet, utifrån barnets behov av integritet och förtrolighet. Och det ska inte dyka upp överallt och hur som helst.
Paulina säger att sexualundervisningen går lite mer åt höger för vi har en högerregering. Hur förklarar du, Lina? Varför tror du det här kommer? Gör du samma analys?
Jag vill börja med att säga att sexualundervisningen aldrig har varit en höger-vänsterfråga. Och jag skulle inte säga att det är det idag heller. Alltså just RFSU har varit förknippat... Vi har haft företrädare från liksom det hela bredare politiska spektrat. Vi har haft förbundsordförande från olika politiska partier. Vi har haft förbundsstyrelseledamöter från olika politiska partier. Vi är en partipolitiskt obunden organisation och sexualundervisningen i skolan, det har liksom funnits en nästan politisk konsensus kring den frågan, och när jag beskriver den här framflyttningen från 1955 fram till idag, då är det liksom olika regeringar med olika färger som har stått bakom de förflyttningarna. Jag menar, läroplanen 2011 som gjorde ganska stora kliv framåt i sexualundervisningen, det var ju en liberal minister, eller då folkpartistisk minister som tog fram den.
Okay. Jag tror att vi pratar om lite olika saker. Alltså man kan ju i formell mening vara opolitisk till exempel, men ändå göra vänsterställningstaganden. Och det är det jag pratar om. Och det
fast så du pratade om sexualundervisningen som en höger-vänsterfråga, och det absolut. Vill jag verkligen säga att den inte är.
Det tycker jag absolut att den är.
Lina, jag fick inte riktigt svar på det. Varför tror du att det här sker nu?
Jag tänker att det inte är min roll riktigt att spekulera i liksom politiska avsikter. Jag kan bara konstatera att vi liksom finns i en politisk kontext globalt där de här frågorna är på tillbakagång. Där det finns betydligt mindre utrymme för sexuella och reproduktiva rättigheter i världen. Och samtidigt så gör vi den här förflyttningen, och det ser inte bra ut. För att Sverige har alltid varit någon man tittar på och framhåller som ett gott exempel på sexualundervisning i världen.
Okej, okay. Men vi släpper motivet tillfället då. Lina, du skriver ju, du fick skriva ett svar på sidan. Ja, man kan läsa, ska man säga, både Paulinas artikel och Linas replik på sidan. Inte just nu, ni får lyssna färdigt, sen får ni läsa. Att Paulina har, att hennes argumentation baseras på missförstånd hur modern sexualundervisning ser ut. På vilket sätt då? Vad är det Paulina har missförstått här?
Men det beskriver, jag uppfattar att du beskriver en bild av liksom lärare som på ett nästan aggressivt sätt går in och pratar sex med barn. Och det är absolut inte så sexualundervisning går till, och absolut inte så god sexualundervisning ska gå till. Och just därför behöver vi ju liksom styrdokument som reglerar hur sexualundervisning ska gå till, och det behöver också finnas i lärarutbildningen så att lärare är professionella i att göra det. För jag håller verkligen, verkligen med dig om att sexualundervisning måste utgå ifrån barns integritet. Det får inte vara integritetskränkande, det får inte ge sig in på privatliv, det får inte handla om, ibland lyfts det fram så här, jag tror att vi alla har liksom berättelser om ganska pinsam och jobbig sexualundervisning i skolan, där lärare kanske berättat om sina egna erfarenheter eller blivit väldigt personliga eller privata, och det är liksom inte goda exempel på sexualundervisning. Så ska inte sexualundervisning gå till. Och jag tror att när vi pratar om sexualundervisning också så framträder en bild, när jag hör dig beskriva vad som är problemet, så framträder en bild av liksom nervösa lärare som typ kastar kondomer på elever eller liksom trär på kondomer på en gurka och berättar hur man har sex. Och det är inte det sexualundervisning idag handlar om.
Okej, Paulina, du har ingen riktig koll helt enkelt i kritiken här.
Jag har ju tittat på RFSUs eget material. Vi kan, alltså, men nu först ska man prata om remissvar här till utredningen. Där RFSU då har som exempel en mellanstadieskola. Mellanstadium, det är barn i 4-6. Först så har de fått prata om könsorgan på biologin. Och sen har de fått göra egna könsorgan i slöjden. Och det tycker jag är ett perfekt exempel på att man försätter barn i en situation där de har svårt att värja sin integritet. Jag har väldigt svårt att se en vuxen som ger ett barn i uppgift att göra ett könsorgan på ett sätt som inte riskerar att kompromissa med barnets integritet. Dessutom ser det så att vuxna är i en auktoritetssituation till barn i skolan. Det är jätteviktigt med betyg idag. Det kan vara nästan existentiellt om man får de betyg man vill ha för att komma in på rätt skola och vara i rätt område och så. Och det förstärker den här auktoritetsrelationen. Om en person i en auktoritetsrelation till dig som ska sätta dina betyg säger till dig att du ska sitta och göra ett könsorgan, så är inte det definitionsmässigt, det är inte att respektera barnets integritet. Och okay. Det måste vara kärnan.
Vi tar det caset. Hämtar från eget material att man gör könsorgan i slöjd. Var det trä eller syslöjd? Eller både och?
Både och.
Ja. Paulina tar det upp det som ett exempel på att en vuxen som ber ett barn göra ett könsorgan, det är inte riktigt bra. Det ska sedan dessutom betygsättas.
Nu vet inte jag om den här specifika skolan. Jag vet inte om det fanns betygssättning med i det här sammanhanget. Och det är så himla intressant att det är ett enda litet exempel.
Ja, vi kan prata om flera exempel.
Remissvar. Absolut. I vårt remissvar som lyfts fram här. Men jag måste ställa en fråga, för jag förstår inte riktigt om du tycker att problemet, kärnan i problemet här är att barn har lärt sig hur könsorgan ser ut och att det är liksom att skolan då undervisar i hur barn och liksom undervisar barn i hur kroppar ser ut, att man får den kunskapen.
Är det problemet, eller är det
att de sen då använder slöjden som medel för det?
Det var nog det senare vi svarade.
Självklart ska barn lära sig om hur kroppen ser ut, och man ska lära sig biologin kring sex och samlevnad, man ska få lära sig om samtycke. Jätteviktigt. Men att en person i en auktoritetssituation säger du ska göra ett könsorgan, det är att gå ett steg för långt. Mm. Och det förvånar mig att ni inte ser det.
Ja, vad tänker du om det konkreta exemplet? Jag vet inte hur vanligt det är, men det kommer från ert eget remissvar.
Ja, och det är en hänvisning till ett inslag i SVT. Det är ju inte ett av våra egna material, och det är då ett verkligt exempel i en skola.
Ett exempel på bra sexualundervisning?
Jag tycker att det var ett kul exempel.
Skoj.
Ja, genuint tycker jag att om man nu ska lära sig någonting, att kunna använda olika ämnen för att förstå det. Och det är det man pratar om när man pratar ämnesövergripande. Men ett annat exempel vi lyfter fram i vårt remissvar är till exempel hur en skola använder ett lärarlag flera olika ämnen för att belysa pornografi och vilka konsekvenser liksom, pornografins inflytande i samhället har för unga. Det är liksom ett ganska intressant exempel också. Jag skulle också vilja lyfta till exempel hur man skulle kunna prata om HIV ur många olika perspektiv och många olika aspekter. Exempelvis skulle man kunna prata om det på matematiklektionen som utifrån ett statistikperspektiv. Man skulle kunna prata om det på biologin utifrån hur virus fungerar, i samhällskunskapen utifrån liksom stigma som kan uppstå, eller hur hanterar samhället personer med HIV. Alltså det finns så många olika aspekter på alla de här frågorna som sexualkunskapen idag inbegriper.
Fråga, tycker du att slöjdexemplet, du var inte riktigt bekväm med att försvara det, är det liksom, har Paulina cherrypickat någonting väldigt fånigt här, tycker du? Liksom, eller?
Ja, det tycker jag verkligen.
Ja. Mm. Ja, men cherrypickingen är ju inte min. Det är RFSUs remissvar där ni lyfter fram det här som ett positivt exempel på ämnesövergripande arbete som nu hotas i det här hotet mot sexualkunskapen. Så cherrypickingen är på er sida.
Om könsorgan i slöjden försvinner, skulle det liksom vara ett slag mot sexualundervisning, eller kan man gå vidare med bra sexualundervisning ändå?
Jag tror att man kan gå vidare med bra sexualundervisning ändå. Jag tror inte att slöjdens liksom, snidande av könsorgan är avgörande för att barn ska lära sig. Mm. Och jag tycker att det är nästan lite raljant. Vi hamnar i liksom en diskussion som inte riktigt berör ämnet. Om vi ska prata om vad sexualundervisning är idag, så handlar det inte enbart om att förstå hur könsorgan ser ut. Det handlar om så mycket mer, och det är oroväckande att liksom börja stryka de här frågorna om jämställdhet, om hedersrelaterat våld och förtryck. Relation, alltså att de frågorna stryks ur skolans styrdokument och inte längre ska ha en tydlig plats.
Vad tänker du om det, Paulina? Man plockar fram ett enskilt exempel, för det kan ju finnas bisarra exempel i alla typer av undervisning, kan jag tänka mig. Och tar det som intäkt för att liksom göra stora förändringar i läroplanen, är det riktigt schysst?
Nej, alltså jag citerar ju RFSUs remissvar. Jo. Där man tar fram det här som någonting som nu är hotat. Mm. Så på det sättet är det ju relevant.
Jo, det är sant, men det var ju inte bärande i Linas argumentation nu, tänker jag.
Så. Nej, men och sen så är det ju så att de här sakerna stryks ju inte. De finns ju fortfarande i skolans läroplan. Det här ska ju fortfarande vara med. Men det här är lite så här, alltså, och här kommer vi återigen in på det här att RFSU anlitas av skolor. Myndigheter förhåller sig till RFSU som om det här vore en opolitisk organisation som bara är experter på sex och samlevnad. Och så är det inte. Och när man tittar på RFSUs undervisningsmaterial som de då producerar för skola och förskola, då är det så här, man tar sig för pannan för vad man läser där. Och det är så här, återigen, jag tror att det är väldigt viktigt att moderata röster kommer in i den här diskussionen också och inte lämnar det till exempel RFSU.
Om du sammanfattar, vad är det för RFSU har för agenda, så att säga, om du liksom destillerar det?
Jag uppmanar alla, speciellt föräldrar, att gå in på deras material.
Ja, men om du hjälper till lite, vad är det? Progg är ett ord du använder.
I materialet för förskolan så skriver man att man ska lära barn att identiteten, könsidentiteten, är som en rysk docka. Där man på insidan kan vara en sak och någonting annat på utsidan. Det här är liksom en metafysisk religiös idé om att man kan vara född i fel kropp. Och att det är, liksom, det är så vanligt förekommande att det här är någonting som man ska sitta och undervisa barn i förskoleålder om. Sen satt jag här innan och tittade på, vänta, om jag bara får berätta, för att bara ge en bild av vad det handlar om. Om man då flyttar upp till lågstadiet så har RFSU bildmaterial på könsorgan. Och de ser ju inte ut som de gjorde på den tiden när du och jag hade sexualkunskap. Det är liksom inte anatomiska bilder av kön, utan det är snarare pornografiska bilder av kön. Och jag satt här i kontorslandskapet och pratade om det. Och någon frågade mig, så här, vad är det för bild? Och eftersom jag befinner mig på en arbetsplats så kan inte jag visa upp den här bilden utan att säga först, är det okej att jag visar den? För den är ganska pornografisk. Så är det på en arbetsplats. Och min kollega har då rätt att säga, nej du, jag vill inte se en dick pic här just nu. Inte om den är grov på det sättet. Okay. Men ett barn som befinner sig i en beroendesituation, till en lärare i en situation där han eller hon blir utvärderad, kan inte säga nej till det här. Och det är så här, återigen, barnets integritet främst.
Okej, nu har du tagit två nya case. Lina, får ju svara på dem då. Vi börjar med den här senaste dickpicken då. Ska vi visa upp den så vi kan se den? Nu är det här radio, men jag ska försöka beskriva så objektivt som möjligt.
Är det okej för er att jag visar upp den?
Det är absolut okej.
Ja, vad bra.
Ja, hur beskriver jag det? Vad vi ser är ett manligt könsorgan
tecknat
nerifrån, relativt hårigt och erigerat ser det ut också. Tecknat ungefär som en tioåring skulle ha målat det.
Ja. Det är en man som ligger så här med uppfläkt ungefär som i en gynstol, liksom, ni fattar.
Ja. Man ser anus också.
Ja, man ser alltihopa.
Ja, det är en väldigt tecknad, svartvit bild, tecknad med streck, vill jag då.
Ja, pornografiskt vet jag inte om jag skulle hänföra till. Men Lina, nu får ett konkret exempel. Men, var det här på lågstadiet, Paulina?
Lågstadiet, ja.
Men, de här bilderna då, som Paulina frågar om samtycke med sina kollegor, visas det upp för barn utan samtycke. Vad tänker du om den kritiken?
Jag vet inte, vi fastnar i en diskussion om barn ska få lära sig hur könsorgan ser ut eller inte. Jag tycker att det är...
Fast det var inte det jag tror Paulina menade. Hon menar ju att just sättet, inte de anatomiska bilderna som hon och jag som är 40 plus är vana vid, utan...
Ja, men det här är väl närmare en anatomisk bild, skulle jag säga. Alltså jag förstår inte riktigt...
Det blir jättesvårt för er som lyssnar.
Sök gärna upp den. Det är alltså lågstadiet och ni hittar det här materialet.
Jag ska bara rätta dig en sak, Paulina. Jag då född 1977. När jag gick i lågstadiet, i tvåan, så hade vi bilder på de var finare tecknade, men de var ändå liksom bilder på folk som låg med varandra i gröngräset och sånt där liksom.
Ja, men det var väldigt proggigt, kan jag säga. Ja, väldigt proggigt.
Jag tyckte att, vill du svara mer på alltså, just det här exemplet, visa bilder på nakna könsorgan utan samtycke till barn?
Ja, men någonstans så går det tillbaka till min fråga, är det ett problem att barn i skolan lär sig om hur könsorgan ser ut?
Alltså, självklart inte.
Jag förstår liksom inte riktigt varför vi fastnar här, för att vi är här för att prata om sexualundervisningen som är något betydligt, betydligt större än det här. Ja, det ingår att lära sig om hur könsorgan ser ut, men hela vår poäng är att sexualundervisningen är så mycket mer. Och när vi fastnar i liksom den här nästan skrämselpropagandan kring vad barn... liksom att lärare ska ge sig in i att prata sex med barn i skolan, att det är integritetskränkande. Alltså, det är inte de värdena som går förlorade här. För det självklart kommer biologin fortsätta ta upp hur sexual... hur reproduktion går till och hur könsorgan ser ut. Det vi pratar om är liksom rätten att få bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Att de värdena inte får diskuteras. Att vi inte får ett utrymme i skolan att prata om normer och hur de påverkar oss. Hedersrelaterat våld och förtryck. Att förhålla sig till gränssättning, samtycke. De här frågorna är liksom inte någonting som man kan hänvisa till ett enskilt ämne.
Okay.
Och jag vill bara säga två saker till. Det ena är att du återkommer till vårt material som att det är vi som äger sexualundervisning i skolan. Det gör inte vi. det är skolorna. Det är hela skälet till att vi pratar läroplan här idag. Vi har massor med stödmaterial, absolut, för det är vårt uppdrag som ideell civilsamhällesorganisation. Vi har ingen makt och kontroll över skolans sexualundervisning. Och det andra är att ja, vi har informatörer som är ute i skolor. Vi säljer inga liksom dyra kurser till skolor. Vi har informatörer som är ideella som har ett arvode ibland från oss för att vara ute och prata i skolor. På uppmaning och efterfrågan från skolor. Men vi tycker ju inte att vi ska ta över sexualundervisning i skolorna. Det är skolornas roll och uppdrag att göra det.
Ja, men det är därför jag tycker att det är så viktigt att lyssnarna får veta och orientera sig i er värdegrund och hur ni tänker kring sexualundervisning, just för att ni behandlas som en expertinstans och en opolitisk sådan, bland annat av skolor.
Tack, jag vill
det finns ingen skräckpropaganda, utan så här, om du inte håller med om min beskrivning så säg gärna emot. Men det är inte en skräckpropaganda, den bilden känner inte jag igen mig. Och sen, det är ingen som tillskriver er makt över skolan. Och så, men ni är en framgångsrik lobbyorganisation och det är viktigt att man granskar också er och ert sätt att se på sexualitet. Och när jag kollar på ert material, då är det ju så här, proggy kanske ett taskigt ord, men med en syn på sexualitet som jag tror att många människor inte delar. Och det är inte för att vi är emot sexualundervisning eller inte vill att man ska undervisa samtycke eller heder eller sådana frågor, därför att de är jätteviktiga, men de har en plats och det ska vara en ganska avskild plats, därför att man måste värna barns integritet och ge dem, alltså det är så lätt för ett barn att råka säga för mycket i ett sådant samtal och ångra sig efteråt. Det är så lätt att en lärare trampar fel och går över ett barns gränser. Därför är det så oerhört viktigt att man säger nu är det sexualkunskap och nu är det slut. Ingen håller på och svarva penisar i slöjden, för att det är att gå över gränsen.
Okej, men här kommer på lite annan kritik som inte hade de enskilda exempel utan mer generellt. Vad tänker du om att säga det här med barns integritet, avskilda, att det trots allt ändå är någonting ganska privat och känsligt för de flesta människor och kanske framförallt för barn. Vad tänker du om den kritiken?
Jag skulle vilja börja med det som jag inte hann komma till, nämligen att alltså, vår syn på sexualundervisning, det är ingenting som vi liksom själva har hittat på och står ensamma i. Det här är en ganska liksom, internationellt, det finns ett internationellt konsensus kring den här förståelsen för vad sexualundervisning är som används av WHO, av UNESCO. Alltså, vi är inte ensamma i idén om vad sexualundervisning är. Jag vill bara vara jättetydlig med det. Jag vill också vara tydlig med att kritiken mot det här läroplansförslaget om att stryka de här skrivningarna, det är inte vi heller ensamma om. Det är 39 remissinstanser som har kritiserat det här förslaget, vara många expertmyndigheter. Jämställdhetsmyndigheten, Skolverket, Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen. Det är många som lyfter kritik mot de här förslagen. Jag vill bara vara tydlig med det, så att vi inte är ensamma.
Då fick du det sagt. Men det här, jag tyckte det var intressant det här senaste Paulina sa, som ändå utgick från barnets integritet, privatliv. Och jag menar, det räcker ju att tänka på en själv hur man var i tvåan i skolan eller femman eller åttan. Eller så här, liksom, att det är känsligt det här ändå.
Ja, absolut. Och det är hela skälet till att vi måste ha utbildade lärare som kan ta i frågorna. Alltså, jag skulle också kunna sitta här och prata. Ibland så känner jag att jag hade kunnat använda samma ord som du. Det är så himla viktigt att barns integritet och gränser respekteras i de här frågorna. Och därför så måste vi ha lärare som är utbildade och rustade i att hantera dem. Att möta barn där de befinner sig. Kunna hantera de frågor som väcks i dem, som finns där. Och då måste finnas trygga vuxna i skolan som kan möta unga där de befinner sig. Och då kan vi inte hänvisa det till enskilda lärare som ska klara av det själva. Det här är frågor som måste finnas i hela skolmiljön, för att det finns i människor under hela skolmiljön.
Okay.
Och jag vill också säga att sexualundervisning måste självklart vara åldersadekvat. Det måste utgå ifrån åldern på barnet, var de befinner sig och vad de liksom kan förväntas klara av att lära sig och förhålla sig till där de är.
Okay.
För barn i förskoleåldern så handlar det om så här, hur är jag en bra kompis? För att kanske vid tonårstid prata om relationer, sexualitet och sådana saker.
Kort replik, Nording. Sen vill jag ha tid med några frågor till också.
Jag tror att det finns ett tankefel här vad gäller utbildning och vad man kan åstadkomma med utbildning. Alltså att man utbildar lärare i att prata om sex och samlevnad, det betyder ju inte att de är lämpliga att prata om sex och samlevnad. Jag kan tänka mig massor med lärare som jag inte hade velat höra den här typen av saker ifrån. Och så återigen, om man går till ert material, nu är vi på 13-åringar uppåt, där säger ni så här: Berätta om onani och vikten av att lära känna sig själv och vad man själv gillar. Det är också så här, ja, är det verkligen en fråga som vuxenvärlden ska komma först med, eller ska frågan komma från barn? Ska tanken väckas hos dem först, eller ska tanken väckas av vuxna? Och här tror jag det finns en risk i att vuxenvärlden är för snabb, prackar på för mycket, och att någon är utbildad, det betyder ingenting om den människans känsla av taktkänsla inför det här, eller goda avsikter. Alltså, det krävs inte höga betyg för att komma in på lärarhögskolan. Alla som vill bli lärare kan bli lärare. Det betyder inte att de är lämpliga att säga det här som jag precis läste upp för en klass med 13-åringar.
Mm. Jag kommer aldrig få ställa färdigt frågor, så vi får fortsätta prata helt enkelt.
Nej, men av exakt det skälet.
Men för att säga, för det Paulina säger, det här är ju någonting, nu blir jag anekdotisk också, men jag upplevde ju alltid sexualundervisningen att den var väldigt otäck, för att den var liksom, den byggde hela tiden på att man skulle ha relationer, man skulle ha sex och sådär. En snubbe som mig som liksom, ja, ingen tittade på liksom. Alltså, det kändes liksom, man kändes ganska liten när man satt där så här, att jag tror jag tog det exempel i fredagspodden, så att ja, men om ni är trötta på vanliga samlag, då kan man ha analsex och så här liksom. Jag bara så här, alltså, det tycker jag, så ska vuxenvärlden verkligen komma med den typen av krav på ungdomar? Nej, men vilket de gjorde, jag skojar inte. Och det är lite det Paulina säger också, så här, att har du inte börjat onanera än? Det är lite konstigt liksom, att det är normativt på det sättet. Du skrattar, men...
Jag skrattar lite för att jag tror att vi alla delar. Liksom, vi har alla berättelser om ganska jobbig och svår sexualundervisning som verkligen var pinsam och som gick över gränser. Och det är precis...
Ja, det är det Paulina menar.
Ja, men precis. Och det är precis så sexualundervisning inte ska vara. Jag vill bara, innan jag kommenterar det, bara börja med att kommentera det om lärare. För jag tycker att det du argumenterar för, Paulina, är liksom precis... skälet till att det måste vara många vuxna i skolan som kan bära frågorna. Så att man inte blir hänvisad till att på min skola så är det NO-läraren som har ansvaret för sexualundervisningen och den personen är jätteobekväm med frågorna, eller jag har en jättedålig relation till den personen. Alltså det måste finnas många vuxna som kan lyfta och hantera frågorna. Det handlar om att det kan uppstå kränkningar på rasten som liksom homofobisk mobbing. Då måste det finnas vuxna som kan bemöta de frågorna, ta i dem på ett professionellt sätt med integritet. Så att vi inte hamnar i att man går över gränser, att man inte börjar prata om liksom egna erfarenheter eller dra exempel från sitt eget liv, av att man måste vara rustad i att kunna hantera de här frågorna. Så det är liksom precis goda skäl till varför det måste vara många vuxna i miljön.
En konkret fråga till Lina. När man läser utredningen så beskrivs det ju de här förändringarna lite som de är redaktionella. Att det är liksom att det läroplanen har fått, det har pytsats in hit och dit, och liksom nu är det ett jävligt rörigt dokument. Nu ska vi göra klint och snyggt, därför lyfter vi bort allting oviktigt ur skolan. Mål, och sen delar vi upp det på tydliga. Vad tänker du om det argumentet? Du köper inte det, eller?
Jag uppfattar att det argumentet är att man då i så fall menar att sexualundervisningen är oviktig. Och det tycker inte vi att den är. Kan du ställa frågan igen, eller konkretisera frågan lite?
Så jag bara... Nej, men det är bara det att man, det är inte så att det står så här att sexualundervisningen har fått för stor plats, utan de säger så här att vi rensar upp och gör det mer lättlöst och övergripligt så alla vet. Men du tolkar ändå som att man nedvärderar sexualundervisning när den liksom försvinner.
Men utredningen skriver också på flera ställen att idag finns det redan skrivningar i de här ämnena, och att de då inte behöver förstärkas. Alltså, vi är jätteför starkare kursplaner med tydliga skrivningar om vad man ska lära sig, kunskapsmål och sådana saker i de här frågorna. Men det argumenteras ibland som att det är så här, vi stryker lite ur läroplanens inledande delar, men vi flyttar det till kursplanerna, och det stämmer inte, för det handlar om strykningar, och de strykningarna kommer ha effekt för vilken plats de här frågorna får i skolmiljön.
En konkret fråga till dig, Lina. Vet vi hur sexualundervisningen ser ut idag, ut praktiskt ute i skolorna? Är det någon som har bra koll på det? Har ni koll på det?
Skolinspektionen har gjort en del granskningar och kommit med en del rapporter som visar att den definitivt behöver utvecklas. Och det håller ju vi också med om. Alltså, vi är inte här för att säga att sexualundervisningen idag är perfekt. Det vi menar däremot är att förutsättningarna för att bygga upp en god sexualundervisning kom med läroplanen 2022. Och det är väldigt, väldigt nyligen, och vi kan redan se effekter.
Vi hade dålig sexualundervisning innan dess, alltså.
Ja, men det har blivit mycket bättre sen det skrevs in i de inledande delarna, sen det finns på lärarprogrammet och sen det finns under rektorns ansvar. Det är väldigt nytt. Får jag bara säga en sak till då om effekterna av det och varför det här är så viktigt. Om man tittar på UNCAB, som är Folkhälsomyndighetens stora enkät, så var tidigare den viktigaste källan till kunskap om sexualitet och relationer kompisar och internet hos unga. idag när man gör den undersökningen, eller 2023 när den gjordes, då är det skolan. Mm. Skolan är nu den viktigaste källan. Den vinner över internet. Och om vi liksom börjar backa bandet nu, då hänvisar vi unga till pornografi, internet, sociala medier, religion på ett sätt som jag tycker är oansvarigt.
Skolan har slagit skärmarna, Paulina. Det borde glädja dig.
Här finns det ju en skärmdiskussion att ha. Men du nämner religion, och det är ju intressant, därför att frågan är så här. Finns det utrymme i skolan idag för att säga att en traditionell kristen syn på sex som någonting heligt? Får man se det så? Finns det ett utrymme för det? Där finns det liksom, där finns det en risk för att det blir väldigt strömlinjeformat och väldigt mycket bara ett sätt att se på saken.
Mm. Får jag bara svara jättekort på det? För att det är sexualitet, samtycke och relationer, skrivningen om det ingår ju i religion idag, i religionsämnet. Mm. Och den typen av frågor finns ju då alltså plats för.
Mm. En fråga till dig, Paulina.
Men det blir ju, frågan är vad som är normativt och vad som är deskriptivt också.
Jag är lite ute efter, om vi säger att det här går igenom och läroplanen blir nu, att man hänvisar till vissa ämnen och det tas bort ur målen och sådär. Tror du att det blir bra då, eller vill du se ytterligare förändringar för att så att säga sexualundervisningen, sex- och samhällsundervisningen ska bli ideal, ifall man kan prata om i sådana termer liksom?
Ja, jag tycker inte utredningen går till långt. Alltså jag tycker, av skäl som har att göra med barnets integritet, så tycker jag att man ska hänföra det till väldigt ordnade block och se till att man har vettigt material och inte bara ladda ner det som finns från RFSU utan att tänka på hur politiskt det är. Så att det där tycker jag är jätteviktigt. Och just det här att, som sagt, barn kan själva råka börja prata på ett sätt som de sen ångrar. Alltså det måste finnas så här, nu har vi sexualkunskap och nu har vi inte sexualkunskap.
Kan du konkretisera de risker du ser med så att säga RFSU-syn, för det är ju den du kritiserar mycket. Vad kan hända med barnen? Vad kan hända med skolan?
Men jag citerade ju lite grann ur materialet och bilderna och liksom att man kommer till förskola och börjar berätta för förskolebarnen någon slags pseudoreligiös föreställning om att man kan vara en människa, är en rysk docka med olika identiteter när det gäller sexualitet. Det är ju en religiös föreställning som jag tror att de flesta inte skriver under på, men som är väldigt, väldigt vanlig i den här typen av liksom, politiska kretsar.
Du tänker att barn blir påverkade eller indoktrinerade?
Självklart. Alltså, vi har ju en våg nu av könsdysfori som i hög grad är en social smitta, därför att barn luras att tro att de är födda i fel kropp. Som att det är någonting som händer liksom, sådär, titt som tätt.
Och sexualundervisningen är en del av det, tänker du?
Nej, alltså på tal då om det här materialet för förskolan som är RFSU ger ut.
Men får jag bara börja ta slut?
Ja, får jag kommentera? Det? Alltså, ja. Så här, vi är inte i förskolor. Jag vill vara jättetydlig med det. RFSU är inte förskolor.
Men vänta på det.
Vi är inte det. Och det har inte vi någon avsikt att vara heller. Och man behöver inte hålla med om RFSUs material. Men jag tänker att det vi pratar om här är skolans uppdrag, inte RFSUs uppdrag. Och sexualundervisningen i skolan. Och du behöver inte liksom, tycka om RFSU specifikt. Vi är en civilsamhällesorganisation, men det är fritt fram att tycka vad man vill om oss. Men vi pratar om vad som kommer hända med sexualundervisningen i skolan specifikt.
Mm, men då uttryckte jag mig slarvigt, om jag inte meningen att tillskriva er att ni besöker förskolor. Ni besöker skolor, era volontärer besöker skolor.
Ja, när vi blir inbjudna.
Och precis. Och ert material finns för förskolan och där ger man uttryck för den här åsikten. Och som sagt, jag tycker att det är viktigt att titta på RFSUs material för att förstå att det här är alltså inte en expertorganisation vilken som helst. Och den behandlas ofta så. Alltså när medier ska fråga en expert på sexualitet eller när skolor då ska ha sexualundervisning, då vänder man sig till RFSU och då är det viktigt att man också får lite av en varudeklaration här.
Jag vill bara ha sagt att vi har jobbat med sexualitetsfrågor sedan 1933. Vi bildades för att prata om sexualundervisning på 30-talet när det inte fanns och inte var lagligt. Och det är frågor vi har jobbat med sedan dess. Så jag, ur det perspektivet skulle jag nog betrakta oss som en expertorganisation kring sexualundervisning.
Men vi ska börja se ihop där. Jag har en till fråga till Lina av ren nyfikenhet. Ser du en risk att RFSU nu, när man ringer i stora klockan och pekar på att nu går sexualundervisningen under ifall man ska lite elak och att det är del i utvecklingen vid global trend? Folk kommer ju tänka lite som Paulina, att nu har Orban och Trump kommit till Sverige och sånt. att ni så att säga gör bort lite, för det kanske inte är så stora förändringar, och sen så blir man lite så, som pojken som skrek varg. Man, ja, folk tycker man överdriver helt enkelt. För en sån risk.
Nej, jag tycker inte att vi överdriver. Vi ser med genuin oro på de här förslagen. Och det är vi inte ensamma om. När utredningen kom så läste vi den 2 gånger noggrant, ringde andra organisationer, forskare för att förstå, är det så att vi hittar på nu? Men vi är många som ser det här. Och jag vill återigen komma tillbaka till att vi är 39 remissinstanser som kritiserar det här förslaget. Det borde säga någonting.
Jag tänker att du, Paulina, RFSU säger då, vi är inte ensamma med det här, det finns många andra.
Nej, men den här synen på sexualitet är ju väldigt vanlig, och särskilt i myndighetsvärlden, det är jag helt övertygad om.
Får jag bara kommentera en sak. Jag tycker att det är viktigt att förstå att vi ser på barn som rättighetsbärare med egen agens. Alltså barn och unga behöver kunskap för att kunna stärka sig att fatta beslut själva om sin kropp och sin sexualitet, sina relationer. Och det är uppdraget i sexualundervisningen. Att ge dem kunskap och verktyg för att själva kunna fatta beslut om sina liv. Och jag tycker att det är viktigt.
Ja, men där håller vi ju med varandra. Och jag tvivlar inte på att det är er avsikt. Jag tror ju att riskerna är stora med att låta en massa vuxna på ett ganska diffust sätt prata sex med barn. Jag tror att det är bättre att göra tvärtom. Men jag tvivlar inte alls på era goda avsikter. Där är vi helt...
Hörrni, vi ska börja se ihop det här. Och vi brukar göra så i podden, när man har haft väldigt olika åsikter så brukar jag låta vardera part göra en avslutning där liksom man får se ihop det man tycker är viktigast att lyssnarna tar med sig från den här diskussionen. Är ni okej med det? Paulina, vill du börja? Om du sammanfattar, vad är det vi har lärt oss här idag?
Det är en ganska liten förändring som föreslås i läroplansutredningen. Den är förnuftig, alltså att hänföra sexualundervisning till färre ämnen. Man kan fortfarande jobba ämnesövergripande. Och sen tycker jag att det är viktigt att komma och titta på det här materialet. Därför att jag tror att många vuxna inte vet hur ideologiskt färgat det här undervisningsmaterialet är som RFSU står för, och vad det berättar om den här organisationen, hur den ser på barn, hur den ser på sexualitet.
Tack för det, Paulina. Lina, hur vill du sy ihop detta? Vad ska lyssnarna ta med sig från diskussionen?
Jag vill kanske börja med att säga att diskussionen verkar sammanblanda RFSUs material med sexualundervisningen i skolan på ett lite problematiskt sätt. Jag tycker inte att det är, jag tycker att vi ska hålla de diskussionerna i två olika sammanhang. Vi kan diskutera vilket material RFSU tar fram, men just nu pratar vi om sexualundervisning i skolan. Men jag skulle vilja lyfta fram att vi verkar vara väldigt överens om att barns integritet och gränssättning är viktig, och den är liksom central i de här frågorna. Och det är därför vi menar att man måste kunna prata mer om de här frågorna på ett professionellt och utbildat sätt. Det är jätteviktigt att de här frågorna betraktas som kunskapsämnen som utbildade människor kan hantera på ett professionellt sätt. Jag tycker också att det verkar som att vi är överens om att det är viktigt att barn får kunskap om sin kropp och frågor kring identitet, relationer, samtycke, gränssättning för att kunna fatta beslut om sig själv och sin kropp.
Stort tack för det, Lina Fredén, ordförande för RFSU, och stort tack för att du gästade mig idag.
Tack.
Och stort tack, Paulina Noidi, min kollega, för att du gästade mig idag.
Tack så mycket.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har förslag och idéer på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som han brukar göra, Jesper Sandström. Han fyller dessutom år idag, så kan ni passa på att gratulera honom på X eller något sånt där. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson, och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.